Välkomna till Samtidigt podcast, onsdagen den 8 september, avsnitt 167. Jag heter Erik Dahlin och är programledare. Med mig har jag Linus Bylund från Sverigedemokraterna. Välkommen.
Tack så mycket.
Och Dick Eriksson från Samtiden. Välkommen.
Tackar.
Jag rabblar upp dagens ämne. Ämnen. Socialdemokraterna blir ett skattesänkarparti. Tal om demokratihot är skadligt. Barnvåldtäktsman släpptes fri för att han mådde dåligt. Våldtog igen. Polisens rop på hjälp är fel väg. Ann Heberlein om att utsättas för cancelkulturen. Men allra först, laget runt. Dick, du har gjort något väldigt intressant.
Inte så ovanligt. Jag har läst den här lilla boken som heter Den politiska rättegången, som handlar om hur Ann-Sofie Hermansson, socialdemokratisk kommunstyrelseordförande i Göteborg, blev avsatt därför att hon backade upp sina kommunala tjänstemän som höll på reglerna och inte lånade ut kommunens lokaler till extremister, islamistiska extremister. Och den här boken beskriver hur fruktansvärt koordinerat den här vänstern jobbar och hur den har liksom fötter eller folk inom kultur förvaltningar, Göteborgsposten spelar med i förtal eller angreppen på henne och de koordinerar sitt motstånd mot henne och Socialdemokratiska partiet faller till föga och avsätter henne. Och det är ju en anledning till att tystnadskulturen är så utbredd i Göteborg och att de kriminella gängen styr allt mer i Göteborg. Därför att här ser man en högste politiskt valde blir avsatt när man går emot extremister. Det säger ju till alla andra kommuntjänstemän i Göteborg. Gör som gängen vill, annars blir du anklagad för rasist och blir avskedad.
Mm. En fråga där. De här som satt i kultur, var det kulturnämnder och så?
Eller? Nej, kulturchefer skrev pressmeddelanden mot henne. Då.
Ja, är de själva islamister eller är de bara svenskar som handlar mot bättre vetande?
Nej, de är vänsterfolk. Om de vet bättre, det tycker inte jag.
Nej, men de handlar mot bättre vetande.
Nej, men det gör ju vänstern alltid.
Ja, just det. Ja, men då vet du. Det var min fråga. Ja.
Nej, så man blir rätt upprörd. Jag pratade med en kompis efteråt och sa, vad dåligt humör du är på. Ja, jag läste en bok.
Jag märkte det när vi pratade om det här innan.
Ja, just det. Jag blir så... Det är så fult och så... jag kommer att tänka på Stalins rättsprocesser liksom, där man hänger ut folk. Fakta, principer, logik har ingen betydelse. Det handlar bara om makt och att hitta sätt att trampa sönder någon som har en position. Va? Jag tycker det är fascismen.
Mm. Men har inte de rätt att utöva sin kultur då när de kommer hit? Alltså, vi har ju med berått mod välkomnat de här människorna hit. Och har man lite innanför pannbenet så kan man ju observera hur de här kulturerna ser ut.
Ja men de spelar med. Alltså, jag tänkte faktiskt på George Orwell. Han var ju författare och vänster då inför och under andra världskriget. Och han skrev ju det. Att mina vänner som var ju mot krig, att man är liksom mot militarism och så. Under andra världskriget så börjar de dyrka nazismen. Mm. Så han sa att inom vänstern så finns det en hemlig dyrkan för rå styrka. Mm. Och det ligger väldigt mycket i det.
Jo, den sipprar ju ut väldigt ofta.
Ja, precis.
Man pratar om Kalashnikovs.
Ja, precis. Alltså vänstern... vänstern är ju inte demokratisk, det är ju en borgerlig idé att ha demokrati och att alla ska få rösta. Utan vänstern handlar ju på politik om makt och det är revolution ju egentligen. Mm. Och då tar man ju makten med vapen och våld. Och det sipprar igenom här också, liksom, att i Göteborg så använder vänstern den styrka man har genom att skicka pressmeddelanden med förtal, samordna med Göteborgsposten, den stora tidningen, och så allt det här då med att det är islamofobi och det är allt möjligt sånt där annat för att krossa henne då, för att få bort henne som inte ger fritt spel runt åt antidemokratiska krafter i kommunen.
Men, har inte, ja, du får...
men hon är fortfarande kvar i Socialdemokraterna?
Ja, hon är medlem, så hon är ju den där gamla sortens socialdemokrater som är födda till socialdemokratin. Så de ger aldrig upp, så att säga. De finns kvar hur illa de än blir behandlade.
Ja, det var faktiskt exakt min fråga också. Mm. Alltså, hon har ju inte tagit tillfället att säga liksom att det här partiet som jag tillhör, Socialdemokraterna, är inne på en jättefarlig väg och jag är ett exempel på det här maktmissbruket och den här repressiva kulturen. Utan hon jämt sig med, hon har sagt i en intervju att hon tycker att vissa delar av Danmarks socialdemokratiska lagstiftning för migration är väl ganska bra, men inte allt och sådär. Jättekonstigt att hon har chansen att liksom trycka till. Mm. Jag tycker det är märkligt.
Nej, hon tar strid då för att det hon har gjort är rätt. Det vill säga att hon som kommunstyrelsens ordförande backade upp. Och därför hade hon ju väldigt bra resonemang om ledarskap. Alltså politiker ska backa upp sina tjänstemän när tjänstemännen följer det politikerna har beslutat. Mm. Även om det blir jobbigt och kontroversiellt. Ja. Och det gör väldigt få politiker. Ja, de springer och gömmer sig hela tiden. De här. Men hon backade upp dem och skrev i sin blogg och andra sammanhang. Nej, men extremister ska inte låna kommunens lokaler. Det var en panel efter Burka 2.0, en film. Och då ville de som ordnade där bara ha islamister på scenen. Mm. Och då sa Göteborgs kommun tjänstemännen, nej, men då är det inte en allsidig vad de nu har för regler. Utan då är det ju en ren, och det här var ju några år sedan, så det var säkert IS-propaganda också liksom inbakat i det här. Så då får de inte låna den kommunens lokaler i Angered. Och det backade hon upp när de blev angripna. Så att hon har gjort allting rätt i sak, men hon tar inte steget vidare och säger i vilken miljö kunde detta angreppet ske?
Varför ser det ut som det gör? Och det är ju för att Socialdemokraterna har struntat i att lyssna på sånt som oss. Mm. Men jag tycker att vi pratade om det tidigare, jag tycker att det låter som att poletten har trillat halva vägen.
Precis. Mm. Nej, det är inte glasklart hela samhällsproblemet som det här bygger på.
Mm. Det här kunde vi pratat om i 2-3 timmar, känner jag.
Det kan vi om allt.
Ja, men det jag ska säga också att på fredag så ska ni lyssna, kära tittare och lyssnare. För att då kommer Göran Adamsson hit. Och han har ju grävt ner i det här. Hur han som är liksom också då kommer från vänsterhåll har sett hur vänstern har tidigare då till exempel varit enormt kritiskt mot religion. Och nu är det liksom men det är klart, de ska ju få särskild mat i skolan och de ska få det ena och det tredje och vi ska inte kränka dem och de får gå klädda i något skynke där man inte ser bara något annat än ögonen.
Alltså bara några årtionden något årtionde efter att samtlig etablerad kultur och nyhetsförmedlare och så vidare unisont hånade alla, framförallt åt Livets ord och andra avarter inom citationstecken av religion. Mm. Där man ganska effektivt höll de sektliknande strukturerna på mattan. Och det funkade ju ganska bra. Men helt plötsligt bara, nej, men nu kommer det en annan religion, då måste vi respektera allt. Det finns inget utrymme för någon kritik.
Nej, det finns ingen logik överhuvudtaget.
Nej. Vi får höra vad Göran säger på fredag. Ja. Jag kan verkligen rekommendera. Vi har inte spelat in den, men jag kan ändå verkligen
rekommendera. Jag kan också rekommendera.
Det kommer bli jättebra, jag lovar.
Du bryter benet nu.
Ja, precis. Vet varför det kommer bli jättebra?
Du bryter benet.
Ja, det blir bara jag. Jag tänkte tvärtom, att det är jag som är programledare.
Jaha.
Men du hade inte de tankebanorna. Okej. Ja, men du får köra laget runt här ändå.
Ja, jag har inte så mycket att säga. Jag kan ju konstatera att... Men jag gör så här, jag kapar nästan hela min laget runt för lite propaganda. Kyrkovalet. Förtidsröstningen började i förrgår, så den 6 september. Och alla som är medlemmar i Svenska kyrkan kan rösta i det här valet. Och om jag förstått det hela rätt så kan man då, om man har sitt röstkort, gå och rösta från och med i måndags. Jag kanske har gjort det när det här finns tillgängligt, det här avsnittet. Om man av någon anledning inte har sitt röstkort, det kan ju hända. Man är bortrest, man har fått sin post till ett ställe där man inte bor eller ja, sådär. Att jag ens säger det beror på att jag vet en person som inte vet vad hans röstkort är, fast han borde ha fått det. Då kan man rösta på valdagen med bara legitimation. Jag tycker att det är ett viktigt val. Jag är inte jätteengagerad i Svenska kyrkan, men jag tycker att det finns en politisk snedvridning inom Svenska kyrkan som har gått alldeles för långt. Och där har säkert Dick åsikter som tangerar mina, gissa det. Svenska kyrkan förvaltar och äger väldigt, väldigt mycket av våra gamla kulturbyggnader. Men också mycket mark och skog. Och att helt strunta i det för att man är som jag då, jag skulle kunna göra det. Jag skulle kunna strunta i det och tycka att de får väl hålla på med sitt. Men jag tycker att det är ett jättefarligt feltänk. Vi som har en annan politisk åsikt än framförallt vänstern då, bör göra vår röst hörd i det här valet. För att även om vi inte kan rädda allt och även om vi inte kommer göra jättestor skillnad, så gör det skillnad. Så att jag vill uppmana alla att gå och rösta i kyrkovalet.
Ja.
I övrigt kan jag väl berätta att jag är, eller ville du säga något?
Nej, jag tänkte det. Om det blir ett bra utslag i kyrkogården, då kan jag ju gå med i kyrkan igen.
Ja,
jag gick ju just med anledning av att det är så jävla vänster, så att jag står inte ut.
Nej, det har jag också gjort någon gång. Men jag gifte mig i kyrkan för inte så många år sedan, och då gick jag med igen. Och alldeles snart ska vi ha dop här för pojken, så jag kände att det är orimligt att gå ur Svenska kyrkan och sen ha ett dop i deras lokaler. Vi får se hur jag gör i framtiden. Jag tänker inte lova någonting. Men i övrigt då, så kan jag konstatera att jag är jättedålig på att ha semester. För att ibland när jag har semester, då har jag inte semester. Utan jag är fullkomligt inne i jobbet ändå. Och då blir jag inte utvilad. Och så blir jag, går jag in i väggen och blir alkoholiserad och vad det nu kan bli man blir. Men i år så lyckades jag ändå så här bestämma mig för att nu tänker jag inte ens på jobb. Det gick ju inte så bra, men det gick okej. Okay. Jag kopplade av. Jag kände att de som jag hade i staben som tog över arbetsuppgifter och så där, att jag kände att det var lugnt. Och jag kände också att det var väldigt låg nyhetsaktivitet, medieaktivitet, låg politisk aktivitet. Så jag kände att det var ganska skönt. Och jag sa det också vid vårt första avsnitt här för säsongen, att jag hade dålig koll på nyheterna för jag hade precis haft semester. Det var verkligen så. Jag lyckades hålla mig liksom lite distanserad till dagliga händelser och sådär. Så att i år är ju liksom egentligen första gången på väldigt länge då jag lyckats ha semester. Det är bara det att jag inser nu den här veckan som har gått då efter att jag trädde i tjänst igen, att det kanske var bättre förr då när jag inte lyckades ha semester, för nu är det jättemycket saker som har kommit in då, som är på mitt bord under den här hela faktiskt månaden som jag har haft semester, formellt sett i alla fall. Så att, ja, det var säkert bra att koppla av i några veckor, men jag är inte säker på att det var värt det, för nu är det verkligen hjärtinfarktsvarning. Det var egentligen min enda reflektion för dagen.
Ja, det kan bli för mycket förströelse faktiskt. Du får inte glömma bort ditt nordiska arv.
Nej, det gör jag inte även när jag kopplar av. Men det kan vara bra att ha en lite lägre snittpuls än 250.
Ja, precis. Jag har ju faktiskt semester exakt nu när jag sitter här. Det är semester för mig. Jag får koppla av från den surrande verkligheten, om man säger.
Ja, men det, så är det ju lite grann. Ja. Jag känner det också.
Jag tänker kasta mitt laget runt överbord.
Jag ska bara säga en grej till. Jag har inga långbyxor på mig.
Nej.
Och jag vet att jag inte är ensam om det.
Nej. jag tror, om jag inte glömmer bort
det. Varning här.
Ja, jag går till gymmet varje måndag morgon och då åker jag dit i träningskläder och byter om i omklädningsrummet. när jag åker därifrån. Och den här gången så glömde jag underdel av min mundering. Så att det får bli gymshorts och kavajskjorta. Men det ser inte ni, eftersom vi kapar bilden vid bordet. Men jag, om jag inte glömmer bort det, så kommer jag lägga ut en liten Instagram-bild.
Jag har åtminstone en lite mindre förvirrad förklaring.
Ja.
Det är att det fortfarande är sommar.
Ja.
Jag
har
det passar något varmt den här veckan igen. Ja.
Mm. Passar bättre med kortärmad skjorta. Det är inte kortare, men du har kavlat upp det. Kanske det är
aldrig kortärmad skjorta.
Nej. Det är en stilmässig blamage. Mm. Jo, i alla fall. Nej, men jag tänkte anknyta till kyrkan, för jag tycker det är extremt viktigt. Och det här är någonting som jag har tagit upp lite då och då med folk. Jag kanske till och med har nämnt i podden någon gång, men det är faktiskt så här att vad ska jag jämföra med? Om det kommer en miljardär fram till en glasskiosk och glassen kostar 300 kronor och så kommer det en socialbidragstagare som går fram till glasskiosken och får glassen gratis. Hur tror ni att miljardären reagerar då? Han är också, eller hon är ju människa. Och väldigt gnidig.
För och man, väldigt rik.
Ja, väldigt rik. Och man blir inte miljardär om man inte är lite gniden av sig.
Nej,
så ja, den här personen, jag är helt säker på att personer i fråga kommer avstå från att köpa den här glassen för 300 kronor. Mm. Även om de här 300 kronorna inte spelar någon roll. Och det är precis det som är fallet med Svenska kyrkan. Det är dyrare att vara medlem i Svenska kyrkan för de som tjänar mycket än de som tjänar lite. Mm. Och för de som inte tjänar någonting alls, gissar jag att det inte kostar någonting.
Nej, just eftersom det är procentsats. Ja.
Ja. Så vi har alltså ett incitament för personer med hög lön att gå ur.
Ja.
Och hög lön, ja, det kanske är kopplat till en viss nivå av kunskap, intellektualism.
Mänskliga på gruppnivå.
Absolut. Ja, och då kanske man tenderar att rösta till exempel på Sverigedemokraterna, som är ett parti för den typen av människor. Ja, det där sa jag lite med glimten i ögat. Men i alla fall, jag ser det som att det här är en majoriteten i kyrkofullmäktige eller vad det nu heter, det konvergerar mot en vänstermajoritet. Därför att för varje år gissar jag att fler och fler högerväljare hoppar av. Därför att de vill inte betala för det här när de har ett val.
Mm.
När det gäller att rösta till stat och kommun och landsting, då har man inget val. Vill man undvika skatt, då måste man flytta ifrån och klippa alla band.
Mm.
Men när det gäller kyrkan, då kan man bara skicka in en ansökan. Jag behöver inte gifta mig i kyrkan. Och jag behöver inte heller rösta. Så det här är ett enormt demokratiskt problem. Och
det här blir ett litet kyrkovalsavsnitt oavsiktligt. För jag tycker det här är jätteviktigt.
Mm.
Jag vill bara klargöra några saker. Åtminstone avseende mitt eget tyckande i den här frågan. Jag har inga som helst problem att man har en progressiv skattesats. Eller en skattesats som då per automatik blir mer pengar för den som har mer betalt. Eller större inkomst.
Procentuell.
Exakt. Mm. Alltså en rak procentuell linje. Alltså.
Ja, men då är det inte progressivt.
Nej, exakt. Det var därför jag snurrade in mig där. Men det blir ju progressivt i att den som tjänar mer får betala mer. Men skitsamma. Jag är egentligen inte principiellt emot det för någon förening. Men om man ska ha den strukturen på medlemskapet och finansieringen av föreningen. Jag kan säga skäl till det. Men om man ska ha det, då måste man ha ett sidomedlemskap som kostar lika mycket för alla.
Ja.
Om det här medlemskapet är kopplat direkt till rösträtten, det vill säga du kan inte rösta om du inte är medlem, då måste det finnas ett sidomedlemskap för den som faktiskt vill vara med i föreningen men inte ta del av kanske en massa andra saker, utan bara vara med och bestämma. För att annars blir det demokratiskt felaktigt. För att idag är det ju så att om man går ur Svenska kyrkan, om två personer går ur Svenska kyrkan, så kan den ena spara liksom 20 000 om året och den andra spara ingenting.
Mm.
Alltså det finns inga incitament för den som nolltaxerar till exempel att gå ur Svenska kyrkan. Det vill säga människor som, jag vet inte om det är exakt noll om man har noll inkomst. Det låter vara osluret, men det spelar ingen roll.
Du kan ändå inte lugga en flintskallig. Har personen inga tillgångar och den personen ska betala 200 kronor, då får du inte in de pengarna.
Nej, men personen alltså, om du verkligen pratar socialbidragsnivå här nu, då är det ju så. Mm. Men det kan också vara så att det finns en grundpeng du måste betala om du tjänar lite. Jag vet inte, det spelar ingen roll. Det som spelar roll är att det är väldigt stor skillnad. Många tusen lappar på ett år mellan två individer för att få rösta i ett val.
Precis. Men jag tror, nu har jag inte hunnit kolla upp det här, men jag tror att katolska kyrkan har en fast kronavgift. Det så det kan ju Svenska kyrkan också införa. Ja. Det är ju upp till Svenska kyrkan att bestämma att nu ska vi ta ut så mycket per person i krontal.
Ja. Jag vill bara säga att det är två ganska närliggande frågor här. Nu blir jag filosofisk, men det ena är det rimligt att Erik betalar mer för sitt medlemskap i Svenska kyrkan? Ja, där kan man diskutera. För mig är inte det jätteviktigt att du får betala lika mycket som jag. Men den större frågan, vad blir effekten?
Jag tror att du har högre lön jag har.
Jag betalar mer i skatt per år än du.
I löneskatt.
Ja, i skatt.
Ja. Det gör jag nog. Men skitsamma.
Det är inte kyrkoskatt på kapitalinkomster.
Nej, exakt. Då hade jag aldrig tänkt på mer. Skitsamma. Min poäng är att det finns ett helikopterperspektiv på det här som är mycket, mycket intressantare än det orättvisan via mellan individer. För vissa kallar den för rättvisa. Och det kan man göra. Jag tycker man har rätt att göra det. Man har rätt att tycka att den som betalar eller tjänar mycket mer ska betala mer. Det har man rätt att tycka, även om jag tycker att det är märkligt just i kyrkofrågan. Ja. Men jag respekterar den åsikten. Däremot, från helikopterperspektivet sett, så innebär ju det här att människor som har höga inkomster kommer som grupp betraktat att lämna Svenska kyrkan. Och vill man det? Tror man tycker man att det är principiellt demokratiskt, en bra princip för demokratin, att man har olika incitament att vara med i en förening? Nej, det är klart att det inte är det. Det spelar ingen roll om man är vänster och ser en utveckling som är till ens fördel i det här. För att är man demokrat och vänster, i teorin kan man vara det, då bör man vara emot det här. Av principiella skäl.
Ja, nej men alltså, jag förstår inte hur det här har uppkommit. Därför att om man skulle jag vet inte ens om det är tillåtet att i en förening, säg att man startar en tennisklubb som ligger mig varmt om hjärtat.
Det har hänt förut. Det var med många.
Och sen så propagerar man för badminton.
Ja. Nej, men att man säger så här, ja men du Dick, du får betala 500 kronor per år. Men du Linus, du får betala 1500 kronor per år. Mm. Alltså jag vet inte om det ens är liksom, är det förening enligt med svensk lagstiftning?
Nej, det borde man nog, precis, för det finns ju regler för vad som är då öppet föreningsliv. Ja. Mm. Jag kan inte, om det står någonting om differentierade medlemsavgifter. Nej, men anledningen till att det är så är ju att kyrkan var ju statlig under flera hundra år sedan Gustav Vasa. Ju. Mm.
Ja.
Så att den skatten har bara varit en skatt bland alla andra. Liksom. Så då, det är därför den är en procentsats. Ju. I USA är det ju så att där har man ju inte några sådana skatter. Men där finns det ju istället en allmän moralisk uppfattning att den som tjänar mycket ska bidra med mycket, till församlingen, till civilsamhället, hjälpa de som är illa utsatta och så vidare. Och jag gillar den kristna samhällsstrukturen bättre än det här när man ska tvinga av folk pengar. Utan visa att du är en god människa genom att göra egna insatser.
Jag har inget problem med det, men det jag har problem med det är att skicka mina pengar till socialister.
Ja,
och kyrkan är idag övertagen av socialister. Det är stora problem. Jag är fortfarande medlem, men det är lite med sådär, ja, tur att jag inte tjänar så mycket i lön då, så jag inte betalar så mycket. Men strunt samma. Det jag skulle komma till också, att jag skulle inte bry mig alls om det här var en klubb för religiösa. För jag har inget intresse av att ingå i en klubb för religiösa. Men det här är precis som du var inne på, Linus. De förvaltar stora delar av vårt kulturarv. Mm. Och det mina förfäder har varit med och finansierat och eller byggt de här byggnaderna och förvärvat marken.
Mm. Mm.
Och de gjorde det i egenskap av svenskar. Ja. De gjorde, visst, de var kristna också då, men de visste inget bättre. Hade de vetat bättre så hade de inte trott på någon person som det inte går att bevisa att en person finns.
Du, vi är redan i halva timmen gått nu.
Jo, men okej.
Ena benet fel.
Jag tror att genetiskt så tror inte jag att jag skiljer mig särskilt mycket från mina förfäder som levde på 1600-talet. Och jag har väldigt svårt att jag själv skulle liksom, för att vara religiös har lite grann med genetiken att göra, att man har möjlighet att liksom bli andlig och så.
Nej, det har inte alls. Det har med materiella villkor att göra. Människor som lever nära döden är mer troende.
Man behöver
en religion för tröst och för vad ska man säga, bearbeta. Det är en sorts bearbetning av svår problematik. Och det hade vi väldigt mycket fram till 1900-talet med svält, olyckor, alla möjliga typer av umbäranden som människor i vardagen upplevde förr, men som inte gör idag.
Jag trampade på en... Får jag bara slutföra, snälla? Jag trampade på en öm tå här, det var inte meningen. Jag menade bara det att vi är mycket, mycket mer sekulära idag än vi var på 1600-talet.
Ja, det är eftersom människor inte dör runt omkring oss hela tiden.
Nej, okej. Okay. Ja, vad det beror på, det ska vara helt osagt. Helt osagt. Jag tar tillbaka allt jag har sagt. grejen är ju den att man har berövat svenska folket någonting som man felaktigt tror har uppkommit för att det har med kristendom att göra. Det har med svenska folket att göra. För det är inte så att det är kristna som har åkt från Italien till exempel och byggt våra kyrkor.
Nej,
utan det är svenska folket som har gjort det. Och det har vi blivit berövade. Och enda möjligheten för mig att ha en del av det här, det är att jag betalar mer än andra som inte bidrar lika som får ta lika stor del. Och jag tycker att det här är... Point given. Poängen har jag givit. Jag behöver inte älta mer.
Minus. Vad bra att du översatte det. Nej, men jag vill bara säga att jag känner igen Eriks resonemang i 15-åriga Linus, som var väldigt kategorisk angående vilka som tror och inte tror. Jag vill poängtera att det finns ytterligt intelligenta människor som har en gudstro.
Sa jag någonting om intelligens?
Nej, men det lät lite så. Man får spola tillbaka om man vill veta exakt vad du sa. Jag menar bara att man kan ha all respekt för människor som har en gudstro. Och det behöver inte ha att göra med vare sig kunskapsnivå eller någonting annat. Det finns väldigt människor som kan mycket mer än du och jag som är religiösa. Man får helt enkelt respektera att de är det och att man väljer det själv.
Ja, jag menar på att genetiskt är jag exakt lika mina förfäder som levde på 1600-talet.
Du är till och med mer eller mindre identisk lik Cro-Magnon-människorna.
Ja,
men på riktigt, även jag. Och det finns en missuppfattning där att det skulle finnas en evolutionär aspekt på att människor för några hundra år sedan var dummare än vi, men så är det ju inte. Så.
Nej, så att det här har att göra med vilket samhälle man växer upp i, och där är vi helt överens. Vad skönt, då går vi vidare. Socialdemokraterna blir ett skattesänkarparti. I ett utspel den 1 september föreslog finansminister Magdalena Andersson 3 skattesänkningar för sammanlagt drygt 10 miljarder kronor. Du kan lite mer detaljer om det här, Dick.
Jo, jag skrev en ledare om det, men jag såg Moderaterna bli jätteupprörda. Liksom. Men jag tycker att det är snarare åt andra hållet, genom att sossarna spelar ut skattesänkarkort här. Då kan de ju inte komma med den där vanliga ramsan hela tiden och säga att de vill istället för att satsa på välfärd sänka skatten. Som om det är någon motsättning i det här, vilket inte är. Utan det har ju mycket andra. Men bara kort, nyhetsinslaget är alltså att hennes förslag är ju att öka den här skattereduktionen på inkomster upp till 265 000 per år. Det är alltså låginkomsttagare då. Och sen får alla då 1300 kronor. Det är en sorts jobbskattavdrag, fast det tillfaller ju också då de som har sjukpenning och A-kassa. Så att därför kallas det ju inte jobbskattavdrag. Och dessutom så har de också ett förslag om att man får dra av då, eller en skattereduktion på 25% av A-kassaavgiften. Och det kostar sammanlagt 10 miljarder då, detta paket.
Linus?
Det är ju intressant. För det första så är det ju så att man skällde ju väldigt mycket på det här grundavdraget när Reinfeldt-regeringen införde det.
Ja.
Och det var ju till då för att skapa en större differens mellan att till exempel gå på A-kassa eller jobba. För att den som gick till jobbet helt enkelt skulle få några fler kronor i plånboken. Vilket ju är bra om man tittar på det större perspektivet i alla fall. Ju fler som jobbar desto bättre har vi i vårt land. Så enkelt är det. Så att låta den skillnaden försvinna genom att inkludera även människor som går på bidrag. För det är ju vad A-kassan är. Mm. Det är ju ett bidrag. Ett bidrag som man ska absolut inte skämmas att behöva ta ibland. Jag tycker att A-kassan är en av de viktigaste sakerna vi har i budgetsammanhang. Och Sverigedemokraterna tycker också det. Men vi vill ju, för att prata om deras andra förslag här, att man ska få en skattereduktion på avgiften till A-kassan. Alltså för det första vill vi ju förstatliga A-kassan. Mm. Så att man helt enkelt ska vara med. Punkt. Och det är ju helt rimligt, därför att vi har en generell välfärd som gör att om Dick blir arbetslös och inte har bemödat sig med att vara med i en A-kassa, ja, då kan Dick gå till socialkontoret och berätta att Dick har inga pengar. Mm. Så någon ska betala Dicks uppehälle oavsett. Mm. Och därför är det rimligt att alla är anslutna till en A-kassa.
Ja, och dessutom är det så att A-kassornas medlemsavgift eller avgifter står ju för en väldigt liten del ingenting. Av det som betalar ut.
Det var därför jag kallade det för bidrag.
Ja, för staten betalar ut det mesta redan som det är. Ja. Så att Alliansen hade ju tänkt att förstatliga men det blev aldrig gjort. Men det är ju naturligtvis det logiska.
Nej, och jag vet varför Socialdemokraterna vill kalla det här för något annat än ett bidrag. Och jag gör det själv ibland, jag kallar det för omställningsförsäkring, och det är en försäkring. Vi betalar alla den här försäkringen, även om vi inte är med i A-kassan, eftersom det är skattepengar det handlar om.
Fast de som inte betalar någon skatt, om du kommer som flykting till Sverige.
Nej, men okej.
Alla som arbetar alltid.
Ja, men, och de får A-kassersättning. Det är ju sinnessjukt.
Men nu kommer du in på ett sidospår här.
De måste kvalificera sig.
Jag har försökt argumentera
för varför. Men det är inte den lägsta, man är arbetslös.
Nej, då är det Linus sa förut, A-kassa, eller
Erik.
Socialtjänsten.
Mm. Mm, jag får kolla det. Ja, okay.
31. jag vill bara göra en poäng av att givet det så kan man ju kalla det för omställningsförsäkring eftersom det är en solidariskt finansierad modell. Även om det är en missuppfattning hos vissa att den som betalar A-kassa finansierar sin egen arbetslöshet, och så är det ju inte.
Det är ett litet bidrag.
Det är väldigt få som utnyttjar A-kassan, men alla betalar.
Och du nämner inte den viktigaste anledningen till att förstatliga, det är att inte sossefacket ska lägga makten på de här pengarna då, som huvudsaken är skattebetalarnas pengar, och sätta klona i medlemmarna.
Eller men de tar ju framförallt cred för det.
Ja, precis. Ja. Ja, det är vi som står för din trygghet och Socialdemokraterna. Men när det är Erik som betalar.
Exakt. Men sen så skulle jag vilja säga något generellt om skattesänkningar. Det kommer ju bli en fråga för kommande samarbete som är ganska delikat. Därför att som jag ser det, nu ska jag inte säga som Sverigedemokraterna ser det, för jag är inte Oscar Sjöstedt, jag har inte 100% koll på budgeten, men som jag ser det så är det faktiskt så att vi slösar en massa pengar på en massa skit i det här landet. Vi har ett ineffektivt skitbistånd som går i fickorna på skurkar. Det är massa miljarder som rullar. Det finns också småutgifter som är principiellt dåliga med menskonst och annat, såklart. Men det blir ju inga stora reformer som man kan finansiera med det, för det är så lite pengar. Men det finns massa principiellt dåliga saker som vi behöver göra oss av med. Men det tycker inte jag i det här läget gör en bra grund för stora skattesänkningar. Och det är därför att vi har på andra sidan har vi pensioner som är under all kritik, som måste, ett pensionssystem som måste helt enkelt helst göras om, men åtminstone i första läget boostas med pengar så att människor kan leva ett drägligt liv. Och där ska man också komma ihåg att att höjda pensioner innebär ganska liten kostnad i slutändan. Därför att människor som har en inkomst som ligger under vad de egentligen skulle spendera på en månad, de kommer att spendera. Ordet spendera använder man för pengar för övrigt. Jag kommer till det sen. De här pengarna kommer att gå till konsumtion i väldigt hög utsträckning. Men det är en bisats.
Ja, du menar så att det kommer tillbaka till rulla på.
Men på pappret så är en pensionsreform väldigt dyr.
Ja, just det.
Mm. På pappret. Ja. Och den är också dyr på riktigt, men den är lite mindre dyr i och med att de här pengarna inte... Anledningen till att jag nämner det här, nu blir det rörigt, men anledningen till att jag nämner det här är att bistånd har ju inte den effekten.
Nej, det skickas ju bort pengar.
Om du lägger 1 miljard på bistånd så lägger du 1 miljard på bistånd. Om du lägger 1 miljard på pensioner, då lägger du 1 miljard på pensioner, men du får också igen ganska mycket.
Ja,
i och med att du
om pensionärerna köper kläder för det, då får du tillbaka 25% i moms.
Bara det. Bara och människor får arbeta och så vidare och så vidare. Så det finns ju en väldigt stor skillnad i de satsningarna. Men pensionerna, vi har A-kassan, vi har inte minst kriminaliteten, alltså brottsbekämpningen, både gängkriminaliteten men kanske också skulle vilja slå ett slag för liksom, den vardagliga brottsligheten som inte handlar om gängkriminalitet. Alltså det är klart att det är otryggt för vanliga hederliga svenskar om det skjuts i kvarteret, absolut. Och det är ju det mest akuta. Men glöm inte bort mängdbrottsligheten, alltså ungar som blir hotade och fråntagna sina jackor eller våldtäkter eller andra övergrepp, inbrott i villor och bilar och så vidare, sånt som gör människor extremt otrygga i sin närmiljö. Jag tycker den frågan har seglat lite under, våldtäkter kanske hör till den grövre aspekten, men just jag tycker att man ofta hamnar på gängsidan.
Mm. Man bagatelliserar ett ord.
Ja, och då är det lätt att säga att vi har problem med skottlossning. Ja, det har vi. Men det är ju toppen på isberget. Mm. Vi har ju en kriminalitet som pågår hela tiden i varenda bostadsområde i Sverige. Där människor får liksom sina saker stulna, får inbrott, blir hotade.
Vad har det här med skatt att göra? Jag missade kopplingen.
Jo, det kostar pengar att förstärka poliskåren. Mm. Det kostar pengar att göra alla de åtgärder som behövs att vidtas.
Att hyra in flygplan och skicka tillbaka de som inte...
Det kostar också pengar. Jo,
kostar också pengar.
Det är mycket som kostar väldigt mycket pengar. Så att i det här läget börja prata om skattesänkningar, om man dessutom är ett parti som Socialdemokraterna som har skapat den här skiten som vi sitter i och som fortsatt blundar för vad som behöver göras. Jag tycker att det är populism faktiskt.
Ja, precis. Nej, men jag håller med dig i grunden att först måste man se till att den välfärd som samhällskontraktet som man kan prata om tycker jag mellan medborgarna ställer upp och betalar skatt och för det får de någonting tillbaks. Och man måste nu börja få någonting tillbaks. Ja. Det har man inte fått på 20
Nej,
år.
Exakt.
För allt har gått till utländska medborgare. Mm. Och, den omskiftningen, just under den perioden kanske inte skattesänkningar behöver ske. Men sen kan man ju effektivisera och sänka skatterna senare. Men,
det finns punktskattesänkningar man kan göra, men då menar jag då är det här helt fel.
Mm,
då ska man sänka skatten för att stimulera någonting.
Ja.
Och att stimulera att man går på A-kassa tror jag inte är en bra idé.
Precis. Men anledningen till att jag tog upp det här, det var att jag tycker det är ett retoriskt intressant grepp som sossarna tar här. Att de tar udden av sin egen första retoriska poäng, det vill säga det de alltid säger. Och borgarna vill sänka skatten istället för att satsa på välfärden. Den har de fimpat nu.
Mm.
Och jag undrar vad som kommer sen, alltså hur de har tänkt här, om de inte ska kunna använda den.
Nej, men det där kommer ligga dem i fatet, tror jag, i valrörelsen, definitivt. Bara en liten kort notering. Du sa att man får tillbaka då 25% på momsen, men om man betalar någonting för 100 kronor, då är det 20%.
Ja, åt det hållet.
Jag vill bara vara stringent här, jag är lite autist. Nej, men om du köper någonting för 100 kronor, då är det 20% av 100-lappen som går till staten.
Det som är inklusive.
Ja, alltså men
exklusive, då lägger man på 25.
Ja, från 80 kronor lägger man på 25% av 80 kronor.
Det var, du betalar bara 100 kronor, precis.
Ja, exakt.
Det var ett kul matteexempel som förvirrade väldigt mycket i onödan.
Ja, men jag ville bara nämna det. Men
det var helt korrekt.
Jag har väldigt svårt att få en syl i vädret.
Men du, jag vill också få en
programledare.
Jag vill också få en syl. Bara sammanfatta, för att jag tyckte det kanske blev lite otydligt det jag sa. Jag vill jättegärna sänka inkomstskatten. Men jag menar att var sak har sin tid. Och det första Sverige behöver är att alla skattekronor går till vettiga saker som människor får nytta av i sin vardag.
Mm.
Punkt.
Ja.
Och det kan man nytta via bistånd också. Men det ska vara ett jäkligt genomtänkt bistånd. Det ska vara villkorat med saker vi har pratat om tidigare. Att ni får inte det här biståndet om ni fortsätter vägra ta hem era liksom medborgare som beter sig illa här. Och så vidare och så vidare. Men det måste finnas en genomtänkt plan. Vad gör den här kronan för svenska folket? Varje krona. Och sen, när man har gjort det, när det har funnits en rimlig regering på plats i, låt säga, två mandatperioder eller en mandatperiod, och man ser att ja, men här skulle vi kunna börja sänka den här skatten, och så vidare. Absolut, ingen är gladare än jag. Nej. Jag tycker dock att det här feltänkandet, först ska man sänka skatten, sen ska man dra ner på saker, det tycker jag är dåligt. Om problemet i det här, som jag menar att det är i det här fallet, är att man lägger pengar på fel saker.
Låt mig också rekapitulera anledningen till, en av anledningarna till att man förde in det här jobbskatteavdraget. Och det var ju att man ansåg att folk som jobbar har mer omkostnader för det än vad man har om man,
har man
inte jobbar.
Mycket, ja, mer.
Mycket, mycket mer. Man måste ha klä sig på ett visst sätt. Man kan inte komma med trasiga kläder till jobbet. Man kanske, om man
måste ta sig till jobbet.
Man måste ta sig till jobbet. Ja. Precis. Man kanske måste äta en dyrare lunch.
Ja.
Så att den aspekten har man helt glömt bort.
Jag kan prata jättemycket om det här.
Ja, men det förbjuder dig faktiskt att göra nu. Sen måste jag bara säga att den här skattesänkningen, om man bara drar lite översiktligt, så är det 10 miljarder som 7,5 miljoner människor får dela på. Om man dividerar 10 miljarder...
7,5 miljoner människor.
Det står i deras meddelande.
Ja. Och om man dividerar då 10 miljarder med 7,5 miljoner och dividerar det med 365 så landar man ungefär på 4 kronor
per dag.
Ja, precis, exakt. Det är 365
är de dagar. Är de här 10 miljarderna på årsbasis eller är de på mandatperiodsbasis?
Hon har ju sagt tidigare att det finns ett utrymme, som man säger, på 71 miljarder
per år.
Per år, ja. Och så jag uppfattar det som att det är per år 10 miljarder som man sänker skatterna för.
Och då tog hon något exempel att man, ja, nu kan man gå ut och dricka, ta sig en kopp kaffe lite oftare. Liksom. Ja, jo.
För 4 kronor om dagen, ja.
Ja, så att du får spara de här skattesänkningen då kanske i 10 dagar ungefär. Det kostar väl ungefär 40 kronor att ta en kopp kaffe på ett kafé nu för tiden.
Ja, du får... Var tionde dag.
Alltså. Ja, eller var 20-30 dag om du vill ha någonting till kaffe.
Ja, precis. Ja. Så att,
en gång i månaden.
Ja. Och det här är så symptomatiskt för socialdemokratin senaste kanske 20, möjligen 30 åren. De har helt tappat någon ideologisk liksom fotfäste.
Ja, det här är... Det är ett pressmeddelande.
Det är sant, men jag tror inte att det är orsaken här.
Säg vad du tänker på.
Tyvärr så är det så att väldigt många människor, framförallt människor som vi har pratat om förut då, som kanske har rimligare saker att göra än att sätta sig in i politik varje dag, de börjar inte räkna så här som du gjorde nu. Därför tycker jag att ditt exempel var jättebra. Utan de hör att 10 miljarder till oss. Som vi som inte tjänar så mycket. Eller jag som är arbetslös ska få 10 miljarder. Det låter ju jättemycket. Jag behöver ju inte jobba.
Men det är frågan om
proportionerna, det jag menar. Ja. Socialdemokraterna vet att ingen har koll på några proportioner. Folk skiljer inte på en miljard och en miljon. Alltså jag menar, det är klart att alla kan det, men i det snabba flödet så gör man inte det.
Och sen en sista grej, det är det här synsättet som socialister har, att det är liksom alla pengar är statens. Men nu delar de tillbaka lite pengar så att folk kan gå och ta sig en kaffe då och då. Och det här synsättet, och så här, om man för fram det, men vadå, ska vi inte betala någon skatt alls? Nej, det är inte det jag säger. Men jag säger att synsättet att har jag tjänat mina pengar så ska det betraktas som mina.
Man måste ha respekt.
Sen ska staten komma och säga, du Erik, eller Dick och Linus, vi behöver bygga en väg här. Oavsett om ni vill vara med och finansiera, ni måste.
Det är ganska skoj det där faktiskt.
Ja, och så att det,
om
det
finns någon cement.
Ja, om det finns någon cement. Ska vi byta ämne?
Ja, jag vill bara säga att en intressant parallell till det där med att skattesänkningar är enligt socialisterna stöld från staten.
Ja.
Medan till exempel då när man vill att folk ska ha en elcykel, då är det premier. Så då är det liksom åt andra hållet till och med. Då betalar man pengar för att understödja att människor, det är inte en skattereduktion, utan det är ju en ren premie. Så det är liksom så långt åt andra hållet man kan komma. Och det är helt okej helt plötsligt. Det är otroligt märkligt.
Ja, vi får tänka på den.
Jag ville bara prata lite om elcykel.
Tal om demokratihot är skadligt. Moderatledaren Ulf Kristersson får kritik i Svenska Dagbladet för att han kallar decemberöverenskommelsen och januariavtalet för att mixtra med demokratin. Statsvetare tycker däremot att det är okej att säga att borgerliga hotar demokratin om man gör eftergifter till SD för att få makten. Det var ju faktiskt jag som ville ta upp den här nyheten.
Då kan du få berätta vem som har sagt dem.
Ja, det är moderat. Ja, precis. Jag kommer in på lite vem som har sagt vad här om de som har intervjuat i artikeln. Men alltså, först vill jag ta Ulf Kristersson i försvar. Och det här, nu får vi nästan rita ett kors i taket här, för att det är nog första gången jag gör det i podden. Men jag tycker så här att om man går till val och man poserar i en tröja där det står Kristersson Löv 18 och sen efter valet röstar nej till Ulf Kristersson när han kommer upp som föreslagen statsminister.
Det som Annie Lööf har gjort.
Ja, precis. Mm. Och om man samtidigt röstar ja till Stefan Löfven, som man inte skulle göra med mindre än att man åt upp sin sko.
Mm.
Och sen, ja, sen om man går in, ingår januariavtal eller decemberöverenskommelse eller vad nu än heter, det är, anser jag, att mixtra med demokratin, därför att hon har utnyttjat det faktum att vi bara har val en gång vart fjärde år.
Mm.
Så hon har lurat väljarna. Och jag tycker mixtra med demokratin, jag tycker det är ganska bra namn, men det här var ju vissa som slog ner på.
Mm.
Men kör du, Blik?
Ja, precis. Ja. Nej, men det var ju då ett antal statsvetare där som då kritiserade detta, men som samtidigt då säger att det är hot mot demokratin att samarbeta med Sverigedemokraterna. Och det blir ju så
men vad är argumentet
logiskt
för det?
Korkat. Ja. Ja, därför att jag vet inte om du ritar upp namnet på henne. Det där.
Och Åsa Wikfors.
Hon sitter överallt i PK-Sverige. Därför att Sverigedemokraterna är emot den liberala demokratin.
Men det är vi inte ens.
Nej, men alltså, de hittar på. Och det är det som är så. Allt prat om demokrati har blivit en Orwellsk sörja.
Ja.
Där de som egentligen är emot demokrati kastar ut sig att de andra hotar demokratin. Va? Alltså, jag läste en recension av en bok om Indien där det hävdades att Indien nu inte längre är världens största demokrati, för att det hindunationalistiska partiet som nu har styrt i två mandatperioder, tror jag det, har ju fört in då nationalism i Indien. Och då är det regeringens fel att folk dör i tågolyckor. Och det är ett hot mot demokratin. Alltså det är helt horribelt hur man...
Mm.
För att det, varför är de emot den indiska regeringen? BJP heter det där partiet. Jag kan inte uttala det, men som är hindu.
Du är inte bra på indiska?
Nej, jag är inte det. Vilket språk det är de talar där. Det namnet kommer ifrån. För jag läste det, men vad är det de är ute efter? Men nu är det. Det är nationalistiskt.
Mm.
Och det är det som är... Så, alltså, etablissemangen är väl i då, de som... För en av dem var i alla fall indier som har skrivit den här boken. Så även liksom indiska eliten intar liksom samma position mot det indiska folket som svensk elit tar mot det svenska folket.
Ja.
Det vill säga, det är odemokratiskt om svenska folket röstar på Sverigedemokraterna.
Mm.
Och då måste man justera det så att inte folket får inflytande. Och det är att rädda demokratin. Alltså det är helt
avgörande. Jag kan ju inte jättemycket om Indien. Det kan ju vara så att det här partiet har någon syn som jag inte delar. Det vet inte jag.
Mm.
Men jag vet ju att hela debatten i Sverige handlar om att någon har hittat på och säger det som ett faktum att ja, Sverigedemokraternas förebilder i Polen och Ungern, de tycker så här.
Mm.
Och vi har aldrig sagt att de är våra förebilder. Vi har liksom bara tagit rent ur luften. Mm. Och det är väl, jag ska inte säga att det är okej, men det är förståeligt när man är desperat och inpressad i ett hörn som Annie Lööf eller Stefan Löfven. Eller...
Mm.
Men vad är det för journalistkår då som bara tar det?
Ja.
Jaha, är det det som är deras favoritparti? Ja, men då får du nästa snälla fråga här. Mm. Vad är det för skämt egentligen? Ja. För det är det enda som jag har hört någonsin som argument.
Mm.
Varför är vi emot den liberala demokratin? Vi är ju mer för demokrati än de andra partierna. Mm. På alla sätt.
Mm.
Men vad är det vi är emot? Ja, men det är för att Polen och Ungern är era förebilder. Men det är de ju inte. Så det är inget argument.
Jag kan...
Det har varit upprörd här, kände jag.
Ja, nej, men det är så sinnessjukt. Och tyvärr Svenska Dagbladet som ska vara då...
Nej, men det har blivit... Det har, ja. Svenska Dagbladet är nu en bilaga till Socialdemokratiska Aftonbladet. Mm. Det är ju det som händer. Mm. Det är Pipstedt som äger båda. Mm. Och det är vänsterjournalister som tar över och bara skickar ut sossepropaganda genom en borgerlig gammal logga. Liksom.
Mm. Nej, det, får bara återknyta till ämnet som vi faktiskt pratade om. Mm. Jag märkte att jag inte ens kommenterade det. Jag kan förstå de här statsvetarna, för de är väl lite enkelspåriga i sin liksom syn på saker och ting, och tycker att det här begreppet att mixtra med demokratin, det ska man inte använda i onödan, för de här människorna spelar ju, alltså Annie Lööf och andra spelar ju enligt de spelregler som finns. De har ju inte brutit några regler. Mm. Men jag landar ändå i att jag håller med Erik. Kors i taket här.
Två kors.
Alltså, lurar man väljarna, då mixtrar man med demokratin. Mm. Det är liksom ingen, det kan man liksom inte komma undan genom att bubbla något statsvetarsnack.
Utan... Nej, det finns mixtra med, det finns ingen definition vad det är. Nej, det är därför han använt det ordet. Ja. Det finns ingen definition på det.
Mm. Ja, men om Annie Lööf hade haft en tröja på sig där det stod nu nedrustar vi. Mm. Och sen efter valet så hade hon gått i krig.
Eller hela budgeten.
Eller ännu hellre hade man gjort en oerhörd insats för demokratin om de 7 gamla partierna sen valet 98 eller något. Sagt, vi kommer att ha en mycket stor invandring som kommer att leda till sämre välfärd, gamla dör i äldreomsorgen, kriminaliteten kommer att explodera i landet. Men vi går till val på det därför att vi är goda människor. Mm. Då hade det varit demokrati. Mm. Men det gjorde de inte. Därför de visste att det skulle inte folket gilla. Nej, det är... Därför dolde man det och genomförde det i smyg. Mm. Och det tycker jag är verkligen att inte följa demokratiska principer. Mm. Att genomföra en politik som man inte går till val på.
Nej, men yttrandefrihet, upplysning, transparens, det går lite grann hand i hand med demokratin. Mm. Men visst, du får ju gå till valurna vart fjärde år. Men jag tror att många skulle tycka att om du hade liksom en totalt statskontrollerad media och du hade förljugenhet från i hela etablissemanget, att det inte skulle påverka valresultatet. Mm. Det tror jag väldigt få ställer upp på. Och om det är att mixtra med demokratin eller inte, ja, jag tycker det. Mm. Men i alla fall, det jag skulle säga, jag vill lägga lite tonvikt på den här Åsa Wikfors. Hon är alltså professor i filosofi och precis då, som du sa, ledamot av Svenska Akademin. Mm. Och så här säger hon i Svenska Dagbladet då. Att Sverigedemokraterna inte accepterar den liberala demokratin är ingen nyhet.
Vilket argument.
Ja. Vem har liksom bevisat det här?
Mm. Det är hon i sin lilla bubbla har suttit och tänkt. Hon blir inte aldrig motsagd, för media gör ju inte sitt.
Nej, hon är expert.
Ja, just det.
Att liksom IQ-befriade vänsteragitatorer har sagt det här, det är ingen nyhet.
Nej, exakt.
Det är ingen nyhet. Okay. Huruvida det borgerliga regeringsalternativet hotar demokratin beror därför på vilka eftergifter man är villig att göra till SD för att få makten, säger hon. Alltså den här... Mm. Alltså jag usch, vad jag blir upprörd. Och det kanske är hennes poäng med att göra sådana som mig upprörd. Så då skriver jag något olämpligt på Twitter. Sen så är jag cancellerad också.
Nej, tyvärr tror jag att de är så jävla korkade som det framstår där. De är helt blåsta i huvudet.
Att hon säger ju sådär för att hon har en position och vill behålla den. Hon vet vad hon ska rapa för skit för att få vara med i nästa intervju och få sitta kvar i akademin och så vidare och så vidare.
Men du vet så här, jag kan... Akademin har ju gått igenom ett stålbad i förtroendesammanhang då. Mm. Så länge sådana här personer sitter kvar där, i min bok, de har exakt noll förtroende. Mm. Ja. Exakt noll. Mm. Och jag undrar så här, professor filosofi, är det återigen jag då och du och du, Linus? Är det vi som har betalt hennes utbildning?
Ja, just det.
För att hon ska ha den som en plattform för att häva ur sig en massa dumheter. Ja. Det är sanslöst.
Mm. Ja, verkligen. Och filosofi är ju inte det är ju liksom inte någonting som gör en grund att hitta på egna fakta.
Nej, alltså grunden regel 1a, eller hur man nu ska uttrycka det, för ett filosofiskt resonemang är ju att inte säga någonting som man inte kan härleda till något bevis eller någon logik, va? Så hon är ju fullständigt inkompetent som filosof. Mm.
Ja, i gymnasiefilosofin fick vi lära oss naturlig deduktion. Mm. Man ställer upp premiss 1, premiss 2, slutsats. Mm. Vad är hennes premiss 1? Premiss 1, mina kompisar som jag tycker bra om och vi brukar dricka rödvin ihop, de anser att SD hotar den liberala demokratin. Mm. Premiss två.
Jag är dum i huvudet. Slutsats, de har rätt.
Ja, det är jävligt sorgligt faktiskt. Nu svår jag.
Du, jag tycker att vi slutar på topp här och byter ämne.
Ja.
Barnvåldtäktsman släpptes fri för att han mådde dåligt, våldtog igen. Ja, det var lite allvarligt ämne.
Ja, precis. Men jag tar med det, för det är en av de mest klickade den senaste veckan då i samtiden. Och det visar lite grann på det Linus var inne på förut där med kriminaliteten. Alltså att det är då en så kallad ensamkommande afghan. Han våldtog alltså en 13-åring i en skog och dömdes till 130 timmars samhällstjänst. Och det överklagades till hovrätten och då fick han 10 timmar till, 140 timmar.
Vad är det för skämt?
I och för sig blev han dömd då till utvisning, så att efter han hade gjort de här 140 timmarna, det är ju alltså, vad blir det, 4 veckor va? Så fördes han då till förvar för utvisning, men där mådde han dåligt och då släpper man ut honom. Och Migrationsverket har hänvisat till polisen som inte tar upp enskilda fall, så att vi vet inte om det är sant, men det medieuppgifterna är det att han mådde dåligt och därför släpptes han ut. Och då inom 3 månader så deltog han i en gruppvåldtäkt med 2 andra afghaner av en 24-årig kvinna som är funktionsnedsättning. Alltså hon har en förstånd som en 5-åring. Alltså det är så vidrigt. Det är så vidrigt. Men det här är det samhälle som socialdemokratin älskar. Och som nu i början på veckan här så gick Märta Stenevi ut och sa att vi måste öka flyktingmottagandet mycket. Vi vill ta emot många, många fler från Afghanistan. Då.
Det är bra att hon säger det. Så.
Ja, jo, det är det ju. Så nu talar de ju lite mer sanning då. Liksom. Och det säger de alltså samtidigt som de, för jag tycker de är medskyldiga till det här. Att liksom, man fredar inte sin egen befolkning från våldtäktsmän, va?
Nej, alltså det här är ju ett exempel och vi är inte jätteinsatta i det. Men det är ju lite för många exempel för att det ska vara liksom rimligt.
Ett undantag. Ja,
exakt, det här är inget undantag. Nej. Utan så här fungerar det. Det daltas med människor som inte beter sig. Och det ska det aldrig göra alldeles oavsett ursprung.
Nej,
är det så att man är gäst, att man har tagit sig till Sverige för att söka någon sorts hjälp, ja, då är det ju ännu värre, naturligtvis. Då ska man ju, den här personen borde ju varit utvisad vid första brottet.
Ja, visst.
Och dessutom så skulle han ha fått mer än 140 timmars samhällstjänst. Mm. Det låter ju som ett skämt.
Jo, att hovrätten höjer det från tingsrätten 130 till 140 är ju också ett väldigt märkligt sätt att agera.
Jag kommer osäkert att tänka på Magdalena Anderssons skattesänkning.
Just det, storleks...
Lite marginaleffekten. Ja. Vi pratade lite grann i helgen, du och jag, Dick. Och det är ju så här, hade det här hänt för, vad ska jag säga, 30 år sedan, det hade varit en jättenyhet.
Mm.
Och ska man då sluta ta upp sådana här nyheter, just bara för att det händer hela tiden. Mm. Och vi har ju 2 nyheter nu om att Moderaterna, en nyhet, Anne Heberlein, kommer till det, att hon då viker sig för vänstern. Vi tog upp det förra veckan också. Mm. Och jag tycker att det här är någonting som är otroligt farligt för Sveriges utveckling. Men bara för att det händer ofta ska man då inte ta upp det. Så det här är jättesvårt. Men vi kan säga nog om det här. Ni fattar, det här är vidrigt på alla sätt och vis. Jag ska bara flika in där med Märta Stenevi i och med att vi nämnde henne. Hon sa så här: idén om att det skulle vara lättare för grannländerna runt en krigshärd att härbärgera flyktingar är extremt naiv. Och då skrev min kommentar då på Twitter var: ja, därmed kallar hon i princip hela världssamfundet för extremt naivt.
Mm. Ja, men, som om det skulle vara mindre naivt att flytta dem då flera hundra mil till Sverige med en helt annan kultur. Det skulle vara lättare.
Och plus att vi härbärgerar inte dem i tältläger. Mm. Vi härbärgerar dem till exempel i Saltsjöbaden, i dyra bostadsrätter. Exakt. Mm.
Men alltså, hon har ju inte varit i de här länderna, det är ju uppenbart. Det fungerar jättebra.
Jag kan betala en enkel resa till henne.
Ja, men jag har ju haft äran att vara det. Jag har ju varit i det största flyktingläget i Jordanien till exempel. Och jag har inte bara det, jag har varit i andra flyktingläger också. I både Etiopien och andra länder. Men det spelar ingen roll. Poängen är att man förstår ju ganska snabbt att här har vi en väldigt, väldigt låg kostnad per individ som vi räddar från, i det här fallet, kriget i Syrien. Mm. Eller kriget i Sydsudan, eller kriget i vad det nu kan vara. Om man inte förstår den här liksom, effektivitetsaspekten på det hela, att varje krona eller varje tusenlapp räddar väldigt många fler. Hur många flyktingar får du så att säga att räddas från ett
liv?
Hur många liv räddar du för en tusenlapp i Sverige? Ja. Ett liv en halv dag.
Ja, det är så.
Nej, men det vet inte jag, men typ, jag bara slänger upp det. Alltså,
och samtidigt förstör du ursprungsbefolkningen.
Du förstör det landet därför att du utsätter det för aktiv brain drain. Det är alltid de som är mest utbildade och de som har bäst förutsättningar som drar först. Tar bort dem, betalar dem för en levnadsstandard som de här människorna i tältläget bara kunde drömma om. Så du låser in dem i Sverige, i någon mening.
Ja, jag skulle säga övriga västvärlden, för att
i västvärlden. Du låser in den här intelligentian, om jag får uttrycka mig så, även om det i vissa fall kanske är väldigt fel. Men
i Kanada, inte i Sverige.
I Kanada. Och de som då inte tog det här steget, när jag pratade med människor i det här flyktingläget i Jordanien, Zaatari, det var ingen. Vi intervjuade, eller pratade med väldigt många, det var nästan intervjuform för vi hade ungefär samma frågor. Ingen nämnde att de ville åka till Europa eller något.
Nej.
Hur ser ni på er framtid? Ja, det första de nämnde var att vi är väldigt glada nu att det har kommit igång skolverksamhet här inne på lägret. Så barnen gick ju i liksom bra skolor. Vi var där inne och fick se på deras arbeten och sådär. Det andra de nämnde var att vi ska tillbaka till vår by eller vår stad i Syrien.
Det är väl den naturliga tanken att
exakt.
Man är hemma.
Det kommer ju aldrig hända för dem som bor i Ronna.
Nej.
Att de självmant vill det. Sen kommer det hända i alla fall, men det blir av mer push and pull-karaktär.
Mm.
Hon förstår inte ens hur flyktingströmmar fungerar, hur flyktingpolitik bör se ut eller hur man hjälper människor. Hon tror att Jordanien eller Libanon eller andra ganska välfungerande länder i regionen är efterblivna, men det är de inte. Dessutom så är det här i väldigt hög grad finansierat av våra pengar via UNHCR. Mm.
Ja, visst är det rätt fascinerat att de här som anser sig vara så goda egentligen är oerhört föraktfulla.
De är föraktfulla och de är nedlåtande mot andra människor.
De är fruktansvärt onda i sin godhet.
Vi går vidare.
Ja.
Polisens rop på hjälp är fel väg. Berätta, Dick, vad har hänt?
Jo, det är också en artikel som blev väldigt klickad där jag skrev en ledare om att jag blev irriterad på att nu var det en biträdande regionchef i Stockholm som upprepade förre rikspolischefen, den gode Dan Eliassons mantra: hjälp oss, polisen kan inte lösa brottsligheten, det måste socialtjänst, föreningsliv och andra måste lösa det åt polisen. Och jag tycker det är helt åt helsike fel turordning.
Ja.
För att i de här områdena där polisen inte längre har något inflytande, de är bortkörda, de går ju ner på knä och gråter, utan det är gängen som styr. Och då vågar man inte vittna, därför att man vet att man får repressalier av gänget. Det är för att det är gänget som styr, polisen har ingen makt. Och att då polisen säger det att nu ska enskilda civila här vittna mot gängen, ja, men de blir ju dödade, de blir ju skjutna, det är klart att de inte gör det. Utan först måste polisen ta tillbaks makten, det heter ordningsmakt i vissa sammanhang, det, och våldsmonopol. Polisen måste gå in med grovt våld och jaga ut eller fånga in de här kriminella och få dem bort från de här områdena. Då kan civilsamhället hjälpa till. Då kan man bygga upp ett fungerande civilsamhälle när de här kriminella som skjuter och mördar är borta. Man kan inte begära att människor ska göra det medan de har de här i nacken. Liksom. Det går inte. Så polisen är... Alltså, jag tycker att sådana där uttalanden, det är ett varningstecken på att den filosofiska nivån inom polisen är väldigt låg. Mm. Alltså man kan inte begära att civila människor som inte är kriminella, att de ska se, där han var och rånade där förut, när de vet, vi har ju flera sådana fall där man har jagat upp de som har i ett garage, jag kommer inte ihåg vilken stadsdel det var, men det var ju någon i ett garage som såg en skjutning. Mm. Och de jagade upp honom sen och trängde in i hans lägenhet och sköt ju inte bara honom utan hans fru också då som fanns i den lägenheten. Mm. Det är vad som händer idag om man vittnar mot de här gängen. Mm. Och då att en polischef går ut och säger, ja men du ska vittna ändå, du ska vittna och dö. Ja, hela... alltså alltså jag tycker det är något som fattas i hela tanken. Va?
Ja, man kan ju tolka det här lite grann. Och om man vill vara välvillig så kan man ju inse att polisen har för lite resurser. Så vi ska hjälpa dem, men via resurser.
Men han pratar om socialtjänst.
Jo, jag vet. Men det är ändå mellan raderna ett sätt för honom att säga att vi är gravt underfinansierade. Han har ju rätt partibok, så han kan inte säga det.
Nej, han får säga det. Det är sossarna som ska hjälpa oss med budget.
Det kan han inte göra, eftersom han antagligen har den positionen därför att han är sosse.
Magdalena Andersson ska hjälpa honom. Ja,
exakt. Men jag håller helt med dig. Alltså all form av civilkurage. Mm. All form. Det spelar ingen roll om det är att du säger till någon som kastar skräp på marken eller att du går och vittnar i en rättegång. Mm. Det bygger på att du har ett våldsmonopol i ryggen. Du vet att om jag säger till den här killen, hör du tappar ditt glasspapper och han ger sig på mig, ja, då kommer han åka dit. Och han kommer inte att ge sig på mig därför att det finns en polis som ser till att han inte gör det.
Det är ett civiliserat samhälle.
Det är ett civiliserat samhälle och då kan civilkurage vara en bra topping, en jättebra och självklar del av rättssamhället. Mm. Men om du inte har någon förälder, fröken, polis att ropa på, varför ska du skvallra då? Det finns inga incitament för de här människorna att skvallra. Nej. Därför att det finns ingen bakom som backar upp. Och liksom socialtjänsten, alltså de problem som en försvagad socialtjänst och fritidsgårdar och så vidare kan ställa till med, de finns också, absolut. Men det är ju om 10-20 år. Mm. Och det betyder inte att vi ska strunta i brottsförebyggande delen. Absolut inte, tvärtom. Vi ska förstärka den också. Men det akuta har ingenting med fritidsgårdar eller socialtjänst att göra. Det akuta har att göra med att man ska låsa in buset, punkt.
Precis. Jo, nej, men jag förstår inte varför det är så många i Sverige som inte fattar. Paulina Neuding har ju skrivit länge om stök på bibliotek och att det liksom är en värdemätare på hur civiliserat samhället är. Att det är, inte längre är tyst ens på bibliotek. Och då skrev jag, och det är flera år sedan, hon skrev så, men man kan ju inte ha en polis i varje bibliotek. Och då skrev jag, jo men det får man ju ha då, om det har gått så långt att kriminaliteten har trängt in och stökat, och de har en narkotikahandel i biblioteket bakom bokhyllorna där för att det inte ska finnas någon polis som kan avslöja narkotikahandel. Ja, men då måste det finnas en polis eller flera i varje bibliotek.
Ja, eller kameror eller båda.
Ja, alltså i och med att kriminaliteten har gått så långt så måste ordningsmakten gå ännu längre. Ja. För att vi ska kunna få slut på det här. Va? Och det är väldigt få svenskar. Då, Paulina Neuding är borgerlig så att säga. Men inte ens hon som har tagit upp det här. Tänker tanken färdigt så att säga. Utan man stannar med så långt kan man väl inte gå.
Men man måste
om man inte gör det, då fortsätter kriminaliteten att ta över ännu mer av samhället. Mm.
Och någonting som talar emot det här med att det skulle hjälpa dem med socialtjänst och skolor och sådär, det är ju att andra generationens invandrare är mer kriminell än första generationen.
Ja, jag tror att första generationen är lite grann tacksam ändå att de har kommit hit, men det är ju inte andra generationen.
Nej, och då kan man undra så här, ja, men bevisbördan tycker jag ligger på socialdemokratin och till viss del kanske hela sjuklöven, att visa att de här människorna inte är totalt inkompatibla som grupp att vistas i Sverige överhuvudtaget. Det är de som har bevisbördan, det är inte vi.
Mm. Ja.
Ann Heberlein om att utsättas för cancelkulturen. översatt utfrysningskultur.
Ja, det var jag som översatte lite.
Ja, just det, ja.
Jag tycker det var bra att du gjorde det åt Erik, för han, är ju så, han slänger sig gärna med fel.
Jag har lite problem med språket.
Ja, det har varit i USA i two weeks.
Jag förordade ganska det är egentligen cancel inställningskultur, och det blir ju lite konstig.
Mm. Ja, precis.
Det är inte inställsam kultur.
Men vänta nu, deplattformering är en ganska bra kusin till det här i alla fall.
Ja, ja just det, plattform. Mm.
Alltså, det, var, det här var återigen någonting som jag kände att vi borde prata om. Och vi behöver inte grotta ner oss allt för mycket, men jag tycker att det är så himla typiskt såna här moderater då, som går ut och är lite tuffa ett tag.
Mm.
Och sen får de skit från vänstern och då backar de.
Mm.
Alltid.
Ja. Och det kan vi prata om. Men jag vill, eller, vill du kommentera det först?
Jag kan göra det i en fortsättning på din laget runt förra veckan. Där, ja, när du träffade på en moderat som sa att han höll med dig. Men när du bjöd in honom till podden, då var det absolut nej. Att han kunde absolut inte säga detta offentligt.
Ja,
och det är också ett hot mot demokratin. Att vi har politiker, nu sa vi inte vilken nivå han var på, men liksom en politiker säger en sak mellan skål och vägg, som det heter, och en annan offentligt. Alltså det
är Pravda.
Ja, alltså då är det inte demokrati längre.
Men du som berättade att man dechiffrerade faktauppgifter i Pravda genom att liksom diskutera sig fram vad det egentligen betyder.
Ja, just det. Precis. Jo, men det är kriminologi. Kriminologi kallades det. När man fick något meddelande ut från det där. Och de var, när jag hörde, då var de till åldern komna, Brezhnev var de här. Och så skulle man säga, ja, men vad betyder det här nu när de skriver på det här sättet liksom. Ja, det är nog någon som kommer att bli sparkad. Alltså det är ett helt groteskt sätt att styra ett land, att man inte säger det man menar. Men det var inte det vi skulle prata om, utan jag retar mig lite grann på det här också ju, och Ann Hebland har ju, alltså jag tycker bara man kan säga det att i den här intervjun i Expressen var det, om hennes, det här utfrysningen, så säger hon det. Jag gillar inte att bli igenkänd. Jag blir väldigt stressad av det. De tror att jag är en seriefigur. Förläggarna exploaterade mig och drog mig runt som en cirkushäst. Men om man inte gillar offentlighet, varför går man ut i offentligheten? Det finns inget som säger att man måste gå ut i offentligheten. Utan då håller man sig borta. Jag har full respekt för det. De flesta jag umgås med vill absolut inte vara i offentligheten. De har inget intresse av att synas eller att diskutera så som jag håller på med. Och då gör man inte det.
Nej.
Men hon ger sig ut det där och så mår hon dåligt. Och så, ja, det, alltså det blir så konstigt att man hela tiden pratar om andra. Här är det då vänstern som är då utrusare, och så pratar de skit om Sverigedemokrater då, att Sverigedemokratin är taffliga och alltså det jag har lite svårt för den sortens personer.
Hon gör ju inte så bra reklam för Moderaterna.
Nej, det kan man säga. Så.
Det
här är ju tjänsteman inom Moderata partiet nu, ska man säga.
Ja, nej men precis. Oj, vad intressant.
Det var du som ville ha upp.
Ja, precis. Jag tänkte med offentligt. Jag tänkte säga att ja, nej, men jag vill inte bli offentlig. Och så sitter man här och poddar. Mm. Men jag är väl kanske neutralt inställd till det. Men jag har dragit slutsatsen att vill jag förändra på något sätt. Man kan inte gömma sig under en sten och så, utan man måste.
Och det är ju faktiskt inte någonting nytt.
Nej, precis.
Så har det varit sedan tidernas begynnelse. Att om man vill sprida en åsikt, oavsett vilken, så måste man ju först kliva fram och säga, här är jag. Jag tycker så här.
Ja, eller så kan man göra som mina vänner, att de tipsar mig om saker
som
man
men
kan tycka.
Då är det ju du som tycker det.
Så kör jag ut om jag tycker.
Du är språkrör för Dickpartiet.
Ja, just det.
En annan del av artikeln som jag tyckte var intressant var det här att hon får frågan då så här. Du skriver i Fallet, hon har släppt en ny bok som ni inte ska köpa. Du skriver i Fallet att du har insett att ytterhögern är ett större problem för borgerligheten än yttervänstern. Hur menar du då? Jag sket i om vänstermänniskor skrev att jag är ond. Det som krossade mig var högermänniskorna som tyckte att jag var en av dem. För det gjorde mig till ett väldigt enkelt mål att skjuta ner när jag blev klandrad för vad min svans påstod. Först tyckte jag att det inte var mitt ansvar, men sen insåg jag att jag har skapat ett rum där de kunde tumla runt och bekräfta varandra. Och det gjorde mig förfärad. Till slut kunde jag inte lägga ut en bild på en pannkaka utan att någon skrev: snart har muslimerna förbjudit pannkakor, då blir det sharia här. Ändå var det svårt för mig att blockera och rensa ut. För följare är hårdvaluta i politiken och jag behövde kryssen. Men för borgerlighetens överlevnad och självrespekt och moraliska överlevnad måste vi hålla rent. Alltså det här, jag måste bara liksom... Det här är guilt by association. Alltså, ja. Hon har inte förmågan att stå emot när vänstern säger att eftersom någon som gillar dig skriver något helt vanvettigt, då blir du också lite vanvettig. Mm.
Mm. Och det där måste man också i en demokrati lära sig att skilja på. Att, ja. För det där har jag blivit skild på ända sedan jag började blogga 2003. Och så citerar jag någon. Och då var det vanligaste svaret var: ja, men den personen har tyckt så här också. Vad säger du om det? Ja, men det skiter jag i. Jag tyckte den här formuleringen var intressant och den utvecklar jag mitt tänkande kring. Vad den personen har gjort i hela sitt liv i övrigt, det ger jag blanka fan.
Det finns ju ingen, om man tittar historiskt sett, stortänkare som man står för allt.
Nej, exakt. Denna sak. Så det där, jag vet inte vad det kom, men det är också en vänsterns attack. Att de guilty by association, det är en sorts maktinstrument. Mm. Att om någon som inte är vänster uttrycker en begåvad tanke, då ska man ändå såga ner den.
Du märkte några ämnen sen när vi pratade om hinduistiska nationalister.
Ja, just det.
Då sa jag att jag vet inte tillräckligt mycket om dem för att säga.
Nej, just det.
Och det är ju samma sak. Mm. Fast det kanske var ganska rimligt, för jag vet verkligen ingenting om dem. Och de kan ju tycka väldigt märkliga saker. Men ett exempel på det, att man liksom hela tiden garderar sig för sånt, det är ju för att den här sjuka kulturen finns. Mm. Att man ska ta ansvar för vad någon man har refererat till tycker i övrigt.
Mm. Eller
det här är ju ännu sjukare.
Ja, för det första ska jag säga att det är skyldig genom association.
Mm. Ja, just det.
Och alltså att hon
skuld,
att
kanske.
Ja, skuld, ja, precis. Nej, men hon är skyldig till typ bruna åsikter eller vad det nu. Men så här, för att jag undrar så här, hur hade hon tänkt och tyckt om vänsterns svans, eller man säger så, vänsterns
och de uttrycker
soldater
fruktansvärt vulgärt på Twitter och andra ställen mot profilerade högermänniskor. Men då är det ingen som klagar. Då är det ingen som klagar.
Och då undrar jag, men om de inte hade gjort det, och om inte hon säger i den här artikeln att hon blev av med jobbet och allt det där. Om det inte hade hänt, hur hade hon då sett på den här, hur hade hon sett på svansen då? Man säger svansen inom parentes. Då hade hon bara struntat i, okej, vissa tycker att det är bra grejer, de är idioter. Låt säga att 5% av hennes följare är idioter. Det hade hon bara ryckt åt axlarna för. Men eftersom vänstern säger att det här är ditt fel, att du ger dem ett rum här, så att de kan komma till tals. Det är ditt fel. Att hon liksom faller till föga för det, så att hon retirerar på grund av det. Det är jättesvagt, tycker jag.
Ja,
det är typiskt moderatskt. De måste ändra sig. Annars så kan vi inte rädda Sverige. Tyvärr.
Jag är så förbannad, personligen förbannad, på de här jävla aporna som går in och skriver såna där saker. Nu snart har vi ingen pannkaka kvar längre, för muslimerna kommer ta den. För det händer mig också, hela tiden.
Ja.
Men jag får ju hantera det. Vad är det för trams och liksom ut backa då?
Du skulle aldrig säga att det är ditt fel.
Nej, det är ju den personens åsikt. Jag skulle säga att ibland är det en sverigedemokratisk väljare, ibland är det något vänstertroll som vill
leka lite. Exakt.
Det vet inte jag. Man får stå för sina egna åsikter.
Och det man måste tänka på är att de där trollen, liksom, är de 1000? Är de 2000? Vi har liksom, vad är det, 6-7 miljoner väljare. Exakt. Jag tycker det är så oerhört obegåvat att jämföra de här stackarna som inte har något annat att göra än att sitta och skriva skit på nätet. Att för på henne låter det som om de representerar väljarkåren. Och då har man inte heller riktigt grepp om verkligheten.
Alltså att det finns människor. Sen måste jag säga, som ett tips till Anna, att det går ju ganska bra att markera. Och bara säga att det förekommer ganska mycket snack i mina kommentarsfält som jag inte alls håller med om. Jag tycker det är tramsigt att koppla en bild på en maträtt till att islam håller på att ta över, till exempel. Eller vad man nu vill formulera sig. Det kan jag göra, det gör jag ibland också. Men att låtsas att jag inte skulle ha obehag, eller att Sverigedemokraterna inte skulle ha obehag av de här illiterata trollen, eller helt illiterata är de inte eftersom de kan skriva kommentarer. Men det är ju, nivån är ju skrämmande låg hos vissa, där håller jag med Ann. Men sånt är livet. Det är samma på S-info på den tiden, det var okontrollerat. Och på andra såna här sidor. Ja, det finns idioter som skriver idiotiska saker.
Nej, men jag har uttalat mig om kommentarfält i Expo. Ja. Mm. Och då drog jag ju tillbaka till smedjan på Timbro när den lades över från papper till nätet. Och där var man ganska tidig då, 96 eller 97 var det. Och då la vi in kommentarfält under varje artikel. Jag tänkte, det är jättebra, här kan man fortsätta diskutera den här artikeln. Men då kom det omedelbart massa skräp. Mm. Mm. Och sen dess har jag ju avskytt kommentarfält, för att man var inte bra av att läsa väldigt mycket skräp och konstiga vinklingar och anklagelser och allt möjligt sånt där. Jag klarar inte av alltså man vet ju det, man ska ju hålla det på avstånd, men ja, det är någonting där som retar mig, men man måste ju liksom hantera det och också inse det att det är absolut inte som hon säger, liksom att det representerar någon större strömning, någon opinion i Sverige, utan det är några enskilda som håller på det viset.
Det är en del av mognaden att förstå det.
Och, och de förstör, men de tillåts ju förstöra eftersom moderata opinionsbildare tar åt sig kritik.
Ja, exakt. De får inflytande på det sättet. Ja.
Ja, det är en sorts liksom omedveten påtryckning.
Mm. Ja, han Hebland låter ju dem få makt.
Ja, exakt. Mm. Exakt. Och det har jag varit inne på tidigare. De som gör nyheter av det här på Expressen och Aftonbladet, de är de största skurkarna. Jag skrev det till Anders Lindberg någon gång på Twitter. Det är dina troll. Mm. Det är du som matar dem med löpsedlar.
Ja, just det. Mm.
Ingen av de här människorna skulle ägna sig åt att skriva hat och hot om de inte fick uppmärksamhet hela tiden för. Mm. Ignorera de där aporna bara.
Mm. Bra. Jag känner att det här blev ett bra avsnitt faktiskt.
Ja, det är lite brev.
Det var lite jag håller mig från att recensera avsnittet innan jag hört det.
Okej, okay, jag säger så här då.
Men du har en positiv inställning. Du har ju till och med håsat det kommande avsnittet som vi inte har spelat in.
Ja,
allt är bra.
Det avsnittet kommer bli ännu bättre.
Ja.
Men för er som inte har Instagram så tänkte jag göra en chansfrick nu. Innan jag trycker på... Alltså, Långgingen.
Jean Frick.
Han hade kanske ännu mindre.
Jean Frick har jag sett på en film där han står inte. På en...
Jo, men han hade ju en sån här... Han
spelade trumpet.
Han hade ju någon sån här SVT...
Jo, han var med i svenska...
Jag tror att det är samma grej som
ja, just det, vi sjöng ju.
Ja, precis.
Men han var ju fega ut, han sjöng inte.
Nej, han sjöng inte, men däremot han så, när han reste sig från stolen så...
Och då hade han ingenting på
nej,
sig.
Nej, precis. Att jag,
men det syntes ingenting, tack och lov.
Men precis, och det syntes knappt att jag hade shorts här faktiskt, även fast jag stod upp. Men så går det.
Så är det.
Lyssna och titta på oss. Eller antingen eller på fredag.
Både och.
Eller både och.